Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Palmemordet. David intervjuar.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, men framför allt av David Lyning som är med oss igen. Hej David!
Hejsan, hejsan! Är allt bra?
Ja, allt är bara fint. Hur är det själv?
Det är mycket bra, mycket bra.
Vad härligt att höra. Du, vi satt ju och pratade en del för en vecka sedan och så kom vi på det här att varför inte vända lite på steken så att säga, för att du är ju väldigt van med att intervjua och nu kommer det här avsnittet att släppas i jultid och vi brukar ha kanske lite mer lättsamt avsnitt och sådär. Så att vi tänkte helt enkelt att att du intervjuar mig helt enkelt som jag intervjuade dig förra gången, för att vi hoppas ju att du kan vara med och intervjua i de stora sammanhangen igen så att säga, så att vi kan få höra dina insiktsfulla frågor sen.
Ja, det ska bli jätteroligt. Och jag har suttit och tänkt nu så här innan att vi som lyssnar på podden idogt och ofta och mycket har ju fått veta allt om Christer Pettersson och Skandiamannen och Viktor Gunnarsson. Men vi vet väldigt lite om er.
Mm. Jo, men så kan det säkert vara. Jag... På den första Palmevandringen jag var på så intervjuade jag faktiskt Dan i 5-10 minuter bara om lite, för då kände ju inte jag heller honom lika bra, utan om vad han hade för bakgrund, vad han har gjort och hur det kom sig att han började med det här då. Men nej, vi har faktiskt inte provat det greppet ordentligt innan och jag tänker ju att det blir en ganska skön omväxling till de här faktaspäckade avsnitten vi brukar ha. Ja, men lite mer avslappnat, tillbakalutat sådär.
Och då är det då äntligen dags för våra kära lyssnare att få veta lite mer om dig, Tobias. 40 år ung.
40 år ung, ja, de flesta dagar känner jag mig ganska ung fortfarande.
Och du kommer från Rödeby och det är ju faktiskt så att det finns en liten och ganska mörk historia därifrån, va?
Ja, men det är ju så. Jag växte upp där på 80- och 90-talet och betydligt senare än så när jag hade flyttat in till den för den här regionen stora staden Karlskrona då. Så gick det ju en pojke uppe på Rödebyskolan som hade vissa svårigheter helt enkelt. På den tiden beskrevs han väl som lätt förståndshandikappad, idag skulle man säga, någon intellektuell funktionsnedsättning eller liknande då. Hans sätt att vara tog ju det drog åt sig den här klicken som säkert finns på varje skola som gärna retas och mobbas och liknande då. Och det här gick ju totalt över styr, vilket gjorde att det som senare kallades ett mopedgäng från Rödeby, ett löst sammansatt grupp av mopedungdomar då, började trakassera den här pojken, och allt från att man försökte knuffa av honom från sin moped till att men man kallade honom massa dumma saker och sådär. Och det här blev ju då upptakten till det som kallades för skotten i Rödeby helt enkelt. För att de här ungdomarna bestämmer sig för att åka upp till pojkens bostad där han bor med sin familj helt enkelt, och konfrontera dem helt enkelt och skrämma upp dem. Det de inte räknade med då var ju dels att sonen i familjen, han som blev utsatt, han ringde ju genast 112 och sa att pojkarna är här uppe då och att de hotar att slå oss och så vidare. Vad han ännu mindre hade räknat med var att hans pappa fick panik och tog fram ett hagelgevär helt enkelt och sköt mot de här mobbarna, eller den här löst sammansatta gruppen då som hade kommit upp dit. Så att en pojke på 16 år tror jag avled och en annan blev svårt skadad då. Det gav ju upphov till en debatt i nästan hela Sverige då, men framförallt lokalt, om hur det här hade kunnat stoppas innan, där vissa stod på pappans sida och att han hade kanske inte behövt skjuta, men han försvarade med sin egendom och så vidare och sin familj. Medan andra stod på ungdomarnas sida, att ingen ska behöva utsättas för grovt våld för någonting som egentligen började som en... Alltså det är inte, kan kalla det inte oskyldigt, kan jag inte kalla det, men något som ändå inte var tänkt att eskalera så mycket då. Att ingen ska behöva utsättas för våld på grund av det. Så att tyvärr är väl det som min hemort Rödeby är, har blivit känd och känd för, men som man associerar den med. Det har blivit lite som när man pratar om Knutby, så är det Knutby-händelserna. När man pratar om Rödeby då, de här små orterna som man kanske inte har någon annan större relation till.
Är det någonting som har satt sin prägel på orten efter det, eller?
Alltså när det här hände så hade jag flyttat därifrån, men att det var, det satte ju sin prägel dels i en stor, alltså vad ska vi säga, krisberedskap på något sätt, och också som sagt i slitningar där folk inte riktigt visste vilken sida man skulle stå på, för ingen sida hade gjort rätt, men båda sidor gick att förstå på något sätt. Jag vet inte hur mycket det har levt kvar i det kollektiva minnet efteråt, men jag pratade ju med lokalpolisen uppe i Rödeby i en intervju för en massa år sedan, och det visade sig att de hade fått in en väldig massa anmälningar mot framförallt pojkarna, men det hade i stort sett hamnat på hög, och sen hade man sagt till pojkarna att inte busköra i byn och sånt där, och så hade det hade inte blivit så mycket mer med det liksom. Så jag tror att det blev ett sår på så många sätt där, dels genom själva händelsen, dels genom det som ledde upp till händelsen, och dels genom att ingen vuxen faktiskt reagerade på ett adekvat sätt.
Du sa att vid det här tillfället så hade du flyttat ifrån, och det blir ju en alldeles utmärkt segue in till nästa del, nämligen när jag läser vad du har gjort, så har du gjort en väldig massa, så jag förstår att då kanske inte Rödeby är tillräckligt stort. Kan du berätta lite om vad du har gjort?
Nej, men så här är det, att alltså Rödeby är som sagt är en liten ort norr om Karlskrona, och den är en speciellt stor, närmaste stad är ju just Karlskrona. Om man ser till vad jag har gjort i så att säga journalistiskt och så är det ju, jag började ju på lokaltidningen då, de sökte någon som kunde åka ut och bevaka sportevenemang, allt från fotboll till hästhoppning till jag vet inte allt det var för någonting. Ett eller ett par uppdrag i veckan bara sådär, så det var inte någon, det var inte något jättestort, men det var kul. Jag fick titta på idrott och fick betalt för det. Och det är liksom, ja det känner ju du till David, att det är ju en, ja precis, det är ingen dum grej.
Nej.
Så att, och sen så blev det så att lokalradion hörde av sig, eller de annonserade väl ut någon tjänst, de behövde en kombinerad programledare och sportreporter då, och jag tänkte att det spåret hade jag ändå varit inne på när jag skrev, så att då kan vi prova det här med radion då. Så där var jag ett tag, körde dels var ute på massa olika evenemang som sagt, och så sände live, ja, det blev ungefär varannan vecka som jag hade programledarrollen där för sportsändningarna på söndagarna helt enkelt. Vi turades om det. Så att, men det är fortfarande något av det roligaste jag har gjort förutom poddar. Det är det verkligen.
Många som har hållit på med radio är ju sådana som sen har hoppat över till poddar. Tycker du också att det är på något sätt det naturliga steget?
Ja, men det tycker jag. Det man jobbar med rösten, du jobbar med ett manus där du liksom ska få fram en historia och sådär. Jag kan absolut tycka att det finns en fördel i det. Nu var det länge sedan som jag var på radion, men just den här miljön och stämningen med det på något sätt, den tycker jag har nytta av även när jag gör poddar helt enkelt.
Du har ju inte bara Palmemordspodden då, som vi kommer att komma in mer på lite senare här. Du håller ju på med mycket olika poddar, och detta under paraplynamnet PRS Media. Och nu är jag hemskt nyfiken på vad det där PRS står för.
Ja, jag får ju den frågan ibland. Och jag, helt ärligt, när jag skulle skapa någon form av företagsnamn då, bara för att ha någon identifier liksom, så folk skulle veta var allting kom ifrån då. Så jag hade väl ingen sådär bra idé. Du vet, Tobbes Media låter kanske lite bondigt och sådär, jag vet inte. Men då tänkte jag, vad vill jag stå för med det jag sänder ut? Jo, jag vill att saker och ting ska vara proffsigt gjorda, att det ska vara roligt att lyssna på, och det ska vara sant det som sägs. Och då tog jag första bokstaven i varje av de här ledorden: proffsigt, roligt, sant, PRS. Och så blev det PRS Media då.
Behöver inte vara svårare än så.
Nej, men jag tänker att det, när man väl vet det, så kan man liksom, ja, då ser man att det fanns en tanke bakom det i alla fall. Och så hoppas jag givetvis att jag lever upp till de ledorden, men det känns så hittills i alla fall.
Jag har ju ofta tänkt på också att börja podda, och jag tror väldigt många, det är väldigt populärt det här med poddar. Men det är ju så jättemånga olika parametrar man ska tänka på, vad man ska podda. Och jag har alltid undrat, hur gör man avvägningen, vad vill jag podda och vad tror jag att folk vill höra? Hoppas man bara att det sammanfaller, eller?
Ja, alltså i mitt fall var det så enkelt att det sammanföll. Det vill säga, i korthet så gjorde vi i podden Palmemordet en serie som hette Mytmosarna, heter den. Och där vi försökte då antingen bekräfta eller avfärda myter inom utredningen. Och det här tog jag med mig till en egen podd som heter Tänk om, det är ganska konspirationsteorier och myter i ett större perspektiv då. I mitt fall så, jag är ju väldigt intresserad av just de delarna, och det visade sig att Acast då, som vi ligger hos, att de också tyckte att det var en bra grej helt enkelt. Så där sammanföll det väldigt väl. Men jag skulle nog säga att om du tror på din idé och att det är ett ämne som, ja, men antingen hamnat lite åt sidan, som kanske behövs komma fram eller sådär, så kör på. Jag tror att tänker man alldeles för kommersiellt, så är risken också att man tappar lusten till det man gör helt enkelt. Så räknar man lyssnare och kronor och ören istället för hur många man gör glada med sin podd.
Vad håller du på med förutom Palmepodden då?
Jo, men det är ju som sagt, det är Tänk om. Och sen är det en podd som heter Minuter med mord, som är en sammanfattning av brottsfall på mellan 10 minuter, en kvart ungefär sådär. Och det började som ett sidoprojekt i Mördarpodden en gång, som ju Dan driver tillsammans med Josefin Molén. Så det var lite bonusavsnitt där egentligen. Så har jag arbetat om dem och gjort det till en egen podd helt enkelt, på uppmaning från just Dan och Josefin, som tyckte att det var en bra grej. Men sen är det ju det här att jag fick ett meddelande jag har fått många sådana meddelanden, och det var det någon som sa att när jag åker till jobbet så lyssnar jag på Tänk om, på jobbet lyssnar jag på Palmemordet, På hemvägen så lyssnade vid det här tillfället på, tror det var Mördarpodden där jag hade råkat vara med just den gången. Och sen säger han, alltså när jag kom hem då så sitter ungarna och tittar på TV och då hör jag dig där också. Det känns som att jag tillbringar mer tid med dig än vad jag gör med min sambo liksom. Och det här beror ju då på att inom ramen för PRS Media så var jag faktiskt dubbare av en tecknad serie som heter Bilköping fram till för, ja, vad kan det ha varit, ett halvår sedan någonting.
Oj.
Ja, men du vet, så att i ena änden av spektrat så är det mord och hemskhet och i andra änden så är det talande bilar. Så att det jag brukar säga, jag har kanske inte den största kompetensen, men jag har tagit mig fan den bredaste i alla fall, för att det är liksom...
Det må jag säga.
Nej, ja, det är en helt annan historia, men så att, nej, jag har fått höra ibland att de hör mig oftare än vad de hör sin familj, men det må vara så.
Så kan det vara. Nu ska vi förflytta oss till 1986 och anledningen till att ni gör den här Palmemordspodden. Och det är förstås den fråga som jag alltid brukar inleda mina intervjuer med. Vad har du för minnen av den här kalla natten?
Ja, alltså jag är född 1980 så att jag var bara faktiskt bara 5 år för jag fyllde i augusti, men jag är på väg att fylla 6 år. Och just natten och sådär, den förlöpte ganska smärtfritt helt enkelt. Jag låg och sov. Men på morgonen, som så många andra, så var jag uppe vid, jag kan ha varit 8 snåret någonting kanske. Och så brukade det vara tecknat på tv. På den tiden var det inte tecknat varenda dag på tv, utan då fick man välja sina tillfällen. Men det var inget tecknat, utan det var en, jag vill minnas att det var en dam, jag kan ha fel där, som allvarligt satt och pratade om någonting stort som hade hänt. Och så fick jag reda på att det var någon som hette Palme som hade dött då. Så det var ju mina minnen därifrån. Och i den åldern var jag ju mer besviken över att det tecknade segmentet hade uteblivit än vad jag var. Att den här för mig helt okända då, Olof Palme, hade gått bort helt enkelt. Men det kom ju ändra sig med tiden.
Hur kom det sig att du började intressera dig för utredningen och mordet?
Men det är ju ett stort mysterium först och främst. Jag gillar mysterium där man inte, det kanske inte alltid finns en klar lösning, men det finns många, ja, men trådar och drag och så vidare. Och sen måste jag ju säga att både du och jag har ju pratat med Lars Borgnäs till exempel, och han och Thomas Breskys reportage i Norra magasinet, Striptease, Kalla fakta, inte Kalla fakta, Uppdrag granskning menar jag, och så vidare. De var ju en stor inkörsport där när jag var en 12-13 år och man började titta på de här när de gick på tv. Så att det är mycket därifrån intresset kommer.
Och sen kom du då igång, nu pratar vi lite längre fram i tiden då, men då kommer du igång och var med i den här Palmemordspodden. Hur kommer det sig att du och Dan korsa era vägar? Ja.
Nej, men det var så här att jag hade bott nere i Skåne, nere i Malmötrakten i några år. Jag hade jobbat på TV4 där och familj och barn och hela där kittet. Vi flyttade tillbaka till Blekinge och tyvärr så kom vi sen att gå skilda vägar. Och det här var 2017 och jag var lite sådär... Nej, men det var ju väldigt... Så ju samtidigt så hade jag väldigt mycket tid som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra av. Och så tänkte jag att nu när det liksom har blivit en ny start på alla fronter då, så nu ska jag göra någonting om Palmemordet som jag är så intresserad av. Och så ska jag sälja in det till, ja, jag vet inte, antingen någon tidning, nu någon artikel eller till radio då. Och då har jag alltid hört att man ska gräva där man står. Så att... Jag började ju titta på vad vi hade för kopplingar till Palmemordet runt om i, ja, men framförallt i Blekinge. Och då har vi ju Viktor Gunnarsson som bodde utanför Karlskrona då. Och vi har också tidigare journalisten Anders Leopold som bor i, eller som bodde ska jag säga, i Eringsboda i Ronneby kommun då. Så att jag tänkte att det där hade varit kul att göra någonting på. Och sen lyssnade jag ju på Dans podd och då hade ju han hamnat i stort sett samma situation. Att det var ett förhållande som hade tagit slut, han var tvungen att flytta och så vidare. Han berättade i podden att han kanske inte skulle hinna, ja, men hinna göra avsnitt varje vecka helt enkelt. Så att det jag gjorde var ju att jag tog och mejlade eller skickade något meddelande till honom. Och så sa jag det att jag har ändå en liten plan här. Jag får tag i Anders Leopold och ska intervjua honom förhoppningsvis i Ronnebytrakten. Och jag har några avsnitt tilltänkta då om Viktor Gunnarsson. Så att om du vill så får du de här avsnitten av mig att köra i podden. Och skulle det sen vara att du tycker att jag är vettig så kan, man ju prata liksom om vi ska skriva något kontrakt eller liknande. Men det var faktiskt på den vägen det var. Sen visade det sig dock att vår kära Anders Leopold, han hade flyttat ifrån Eringsboda. Alltså han hade sitt sommarresidens på, eller uppe i Norge rättare sagt, och vinterresidenset på Kanarieöarna. Så att jag funderade lite på vad jag skulle göra där, men så tänkte jag att jag behöver ändå, nu har jag inte haft semester på ett antal år för det hade varit mycket med jobb och sånt där då. Så att jag tog och satte mig i bilen, körde upp till Strömstad tror jag det var, åkte över till Norge, intervjuade Anders Leopold, fick en väldig massa dokument från utredningen och där blev då tre avsnitt i podden Palmemordet. Så att på den vägen var det helt enkelt.
Hur skulle du beskriva ditt och Dans sätt att jobba? Jobbar ni parallellt eller delar ni upp saker mellan er? Hur skulle du säga att ni gör?
Nej, men vi siktar ju på att ha en planering över de större ämnena som kommer i alla fall. Och att ha också en hyfsat långsiktig planering för vem som gör vilka avsnitt när. Så att planeringen gör vi gemensamt. Och sen som ni har hört i podden då, så ofta så är det ju så att det är Dan eller jag som gör avsnitt. Men det beror ju på att jag bor i Karlskrona, han bor i Stockholm. Och med de tiderna vi är i när det här spelas in med smittorisker och sånt där, så har det ju inte riktigt varit läge att träffas jättemycket heller. Så att jag skulle säga att vi gör oftast själva avsnitten var för sig, om det inte är dialogförhör eller liknande då. Men vi har alltid koll på vad den andra gör så att vi vet att vi inte dubbelarbetar eller att det är något ämne som hamnar där det inte borde och så vidare. Men det är ett fruktsamt samarbete och vi har ganska lika tankar och idéer om hur vi vill göra med våra avsnitt. Så att det känns jättebra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här sättet eller upplägget som ni har, som är jätteintressant, att ni tar ett spår och så går ni igenom det, fakta och det som talar för och emot. Har det alltid varit helt klart att det ska vara det formatet, eller har ni varit inne på andra varianter?
Ja, det var faktiskt innan jag kom in som det formatet började, så att jag kan inte riktigt svara på det. Så länge jag har varit med så har vi nog alltid varit inne på det formatet i alla fall, just att man, ja, men att på något sätt försöka gå så mycket till botten som möjligt med ett avsnitt utan att nödvändigtvis behöva lägga in massa teorier och annat, utan att kanske försöka hålla sig till den fakta som finns och de dokument som finns. Så att jag tror ändå att på något sätt så det blev väldigt uppskattat. Jag tror att något av de första spåren då han gjorde var väl Christer A, vill jag minnas, som blev väldigt uppskattat. Och jag tror att där hittade vi lite formen ändå, eller han vid det tillfället, men senare vi då. Ja, men jag tror man kan behöva bryta upp det med lite annat ibland, men samtidigt att ha de där längre sjoken med avsnitt, att man får fokusera på ett och samma ämne, jag tror det är fruktsamt alltså, jag gillar det.
Jag tycker ju att man hör, när man hör programmet, att det är minutiöst planerat. Hur förbereder ni ett sånt här? Jag antar att ni, även om det är uppdelat på flera program, så lär ni väl förbereda allting på en gång. Och då blir det en del läsning, kan jag tänka mig.
Ja, men det blir det ju. Nu har vi ju förmånen då, tack vare att vi har funnits med i några år, så har vi dels har vi intresserade lyssnare med väldigt stor kunskap. Då vi har en liten researchgrupp, kan vi väl kalla det, som hjälper till där också. Och sen har vi även faktiskt en väldigt kunnig jurist som bistår oss om det skulle vara, ja, om det är något som skulle bli konstigt helt enkelt, eller att det väcks frågor om vad vi får publicera och inte då. Men absolut, ett spår planeras ju grovt i alla fall, för ungefär hur många avsnitt det blir, ungefär vad de ska innehålla. Sen till exempel då, nu, jag vet att det blir mycket Viktor Gunnarsson, men det är för att jag har jobbat mycket med det spåret, och där hände det ju att vi fick information längs resan så att säga, och nya intervjuer och så vidare, och då får man ju vara lite flexibel där helt enkelt. Men en grov planering för ungefär hur många avsnitt och vilket upplägg vi ska ha på det, och när alla delar ska, ja, men så att säga, var i historien det ska dyka upp, det finns alltid. Och som sagt, det blir ett väldigt läsande, för att Dan och jag skriver ju alla manusen själva än så länge, och om än med benäget bistånd från våra egna experter så att säga då. Men det blir mycket läsande, för att även om man får uppgifter från någon, så Dan och jag sätter ju väldigt stort värde i att det vi sänder ut ska ju också vara sant helt enkelt. Det ska bli så att vi kollar ju en extra vända helt enkelt, det som går att bekräfta. Så att det blir mycket research, det blir det. Men det är ju dels är det ju väldigt spännande tycker jag, att gräva ner sig i gamla dokument och handlingar, och dels så ger ju det en bättre slutprodukt, tänker jag.
Nu blev det ju lite spännande här när du nämnde det här med den här juristen. Har ni varit i någon situation där juristen antingen fått säga stopp, eller ja, där ni har haft en mer ingående diskussion om någonting som ni sen kanske har fått refusera?
Ja, inte som, ja, en sak som jag har fått refusera. Men om vi börjar så här. När Dan gjorde en serie om polisman, nu ska vi se om jag kommer ihåg vilken bokstav den här, polisman L kan ha varit det. Han som åkte land och rike runt tillsammans med en författare och hittade på en massa konstigheter. Den här författaren hade ju skrivit ner allting i ett bokmanus, och det fanns ju hos Palmeutredningen då. Och där var det lite bekymmersamt med vad vi fick läsa upp och inte. Om vi fick referera, eller om vi fick citera till och med. Eller om det helt enkelt var så att det var allmän handling och att vi skulle kunna läsa allting rakt upp och ner. Det kunde bli som en ljudbok till slut. Så där hade vi väldigt stor nytta av honom, och det landade väl i att citatregler helt enkelt. Man får citera korta stycken och få sammanfatta händelserna i boken, men inte några längre passager som vi kunde läsa upp då. Så att det hade ju inte, i alla fall inte jag, och jag tror inte Dan heller hade ju riktigt koll på exakt vad som hade gällt där. Så där var det till stor hjälp. Och sen var det ju så också att det kom ju fram en uppgift om just Viktor Gunnarsson som skulle kunna tala till hans nackdel, inte som Palmemördare, men sett till hans person. Och där fick vi ett nej från juristen, eller vi rekommenderades att inte sända det då. Och efter samtal så mellan Dan och mig så beslutade vi oss för att följa det då. Hade det varit någonting som var direkt kopplat till mordet så hade vi kanske, jag vet inte, man kanske hade chansat lite mer, men det här var mer om ja, hans tidigare levande då. Det var ett belagt fakta, det fanns tidningsurklipp och det fanns vittnesberättelser om det. Men det skulle fortfarande kunna, som jag förstod det, falla under förtal av avliden. I och med att personen i fråga är ju död och man får inte utsätta honom för missaktning. Det var någonting i den stilen. Jag trodde ju att om man kunde styrka att det var sant så skulle det vara okej även om personen var avliden då. Men, så att, ja, det har varit några tillfällen då vi har haft väldigt stor hjälp av den här personen, absolut.
Olika teman och olika personer har ju ni tagit upp i podden. Har ni satt några kriterier för vad som gäller för att det ska få bli ett tema?
Ja, alltså de längre spåren är ju satta utifrån att det finns material till att det ska bli ett längre spår. Det är egentligen inte mer komplicerat än så. Sen hade vi ju vi hade dem som mål på Patreon, så att om vi nådde upp till en viss sponsring då så kunde vi ta oss an ett nytt spår och så vidare. Och det var ju det som hände med när vi kunde börja lite med polisspåret och sådär. Det är väldigt ofta man tjatar om det här med, men ni kan sponsra och donera och sådär. Men vi är två personer som jobbar, Dan jobbar ju heltid och jag deltid med det här. Och dessutom så, ja, det kan hända att man behöver beställa ut material och så vidare. Så att det är ju ändå lite omsättningskostnader sådär. Men om då själva kriterierna är ju att det ska finnas ordentligt material, det ska vara ett spår som faktiskt har förekommit i utredningen, som inte, det ska inte vara liksom en löst teori från vem som helst, utan det ska ändå finnas någon form av belägg för det. Men sen att det går att göra i poddformat, det är också ganska viktigt. Är det någon som skickar in 20 olika bilder på misstänkta så kanske det är svårare att rapportera om i vårt format då, men ja, ungefär där.
Nu har ni gått igenom så många olika spår. Har det varit i någon av programmen som ni har stött på att ni har hittat någon riktigt scoop? Så att det liksom, ja, ni känner att det här är hett.
Alltså, nu får jag tänka efter lite. Nej, alltså inte, jag kan nog inte påstå att jag stött på något sånt. Alltså jag tyckte ju att det var vansinnigt spännande då när jag fick ta del av alla de här mapparna som jag sa från Anders Leopold med omaskade dokument direkt i utredningen. Men några direkta, inte något jätteskop så kan jag inte påstå. Utan det som kunde blivit ett skop, det var ju sånt som personer hade rapporterat till Palmeutredningen men som det inte fanns några belägg för. Till exempel att man hade sett Viktor Gunnarsson med en revolver och så vidare då. Vad jag förstår så, Dan är ju ändå så att säga ansiktet utåt mycket för podden och han har ju drivit den från början då. Och det finns väl kanske en och annan sak som är lite, ja, men om inte annat så lite oväntade som jag förstår på honom. Vi pratar inte jättemycket om exakt vad det är, men jag tror att det kan komma lite saker som folk kanske inte förväntar sig, absolut. Men det där riktigt stora skopet, jag tror att hade vi fått det så hade säkert någon annan sett det innan och så hade det blivit ett skop i det sammanhanget då, så att säga. Men nej, det är inget sånt där jätte som jag snubblat på.
Har det kommit in några uppgifter som har gjort att ni har fått ändra om i program, i avsnitt ni håller på med, för att det har blivit andra förutsättningar?
Jo, men på sätt och vis har du ju det. Jag fick ju in ett tips från en lyssnare faktiskt som hade uppmärksammat att jag ägnade mig åt Gunnarsson. Där kom ju in ett väldigt konkret tips som var väldigt bra och som var väldigt trovärdigt, men som sen när det skulle kontrolleras då mot polis och liknande så var det kalla handen därifrån helt enkelt. Och då, då stod man ju åtminstone i startgruppen att förändra om väldigt mycket där ju. Men sen är det ju, alltså som annars har det väl varit när personer ja, men går bort eller liknande, som vi har satt i en extra program om Lisbeth till exempel och sådär, men inte, det, jag kan inte minnas på rak arm nu något sånt där avsnitt som har kommit till för att vi har fått kasta ut annat och släppa ett riktigt sån här, släppa den där riktiga bomben. Det, nej, det kan jag inte minnas.
Som sagt, vi har pratat om väldigt många spår och vi har pratat om personer och så. Har ni på något sätt varit i kontakt med eller talat med eller fått input ifrån folk som har jobbat med det här? Utredare, åklagare. Ja, journalister har ni ju pratat med i form av Borgnäs och Gunnar Wall och så.
Det har ju visat sig ganska besvärligt. Nu är det så här att jag är ju... Dan tycker att jag är den som ska intervjua helt enkelt. Dan trivs bra bland... Nej, men framför sin mick och med researcharbete och sådär då. Och vi har ju fått väldigt massa förslag på gäster att intervjua. Och vi har hört av oss till samtliga de inklusive personer som har varit i utredningen eller som nu är i utredningen då. Det har blivit ganska många nej tyvärr. Det känns som att det fortfarande är lite av ett öppet sår. Likadant så tidigare spaningsledare i övrigt och sådär har ju inte... nej, det har blivit kalla handen helt enkelt. Det närmaste vi kom var väl Christer Petersson då, de där berömda 7 minuterna i... Efter lösningen här då. Sen gjorde ju Thomas Jutanäv en intervju med Kai Hane som vi fick ta del av. Och den, om du skulle fråga mig om en intervju som jag kanske skulle ångra att vi körde, så skulle det nog varit den. Och det var för att vi senare fick reda på att Kai Hane drogs med vissa hälsoproblem helt enkelt, och som ja, eventuellt skulle kunna påverka minnet och sådär. Och då känns det kanske inte helt rätt att köra ut det, men Kai Hane var ju ändå en utredare från den tiden då det hände, så att det kändes viktigt av den anledningen. Men i övrigt så har det varit, tyvärr så har det varit mycket nej därifrån, likadant från folk som har, ja, men, gjort officiella utredningar och liknande kring det här.
Så kom då den här presskonferensen i somras som utlovade så mycket och hade hållit alla vi som är intresserade av Palmeutredningen på halster så länge. Och ja, vad säger du? Vad var din upplevelse när du hade sett klart det där?
Ja, nej, men alltså hela den, jag skulle säga att de... Det var en hysteri innan till att börja med, och där var det ju, jag vet att Dan hade fått ett samtal från New York Times bland annat och blev tvungen att tacka nej för han skulle sitta med i typ någon tv-studio eller vad det var för någonting och sådär. Så att vår kära filmskapare Skip Mosara, han säger det att han kallar alltid Dan för mannen som tackade nej till New York Times då. Så att det... De kom att ringa mig sen istället och så hade vi ett litet samtal. Men hela där var ju väldigt hektiskt och väldigt, ja, men väldigt upphåsat. Och det kom ju, som vi pratade om sist, det kom ju uppgifter om Sydafrika och så vidare. Och då är det klart att man dras med lite i det där och tänker att nu har de ju verkligen någonting. Men det var ju inte riktigt så. Jag får nog säga att luften gick ur på ett sätt, för att det hade varit skönt att få någonting, någon liten del som man kunde... Ja, kanske, om än inte en lösning, någonting man kunde dra lite i lite trådar liksom och se om det kunde komma fram någonting. Samtidigt var det ju också på ett sätt bra för podden då, för att nu kan vi fortsätta att göra massa avsnitt, för att det är liksom inte... Ja, vi har ingen direkt knuten till mordet. Vi har en enligt utredningen starkt misstänkt då, men... Så att det var både positivt och negativt. Jag trodde de skulle ha mer på fötterna, men samtidigt så gjorde du att podden kan fortsätta och granska olika spår då, utan att det känns utdaterat.
Ja, där kommer precis min nästa fråga, hur det här påverkar podden. Men då har du förklarat det. Men innebär det att man får göra någon slags nytag eller försöka se på det med annan infallsvinkel? Eller är det helt enkelt så att det finns en marknad nu för jättemånga som fått ett nyöppnat intresse för det här, så man kanske måste ta det lika grundligt och ungefär som förra gången.
Ja, nej, men jag tänker att när det gäller vårt poddande så att säga, så vi följer ju samma mall som vi har gjort tidigare. Det som har kommit till nu då, det är ju att vi får lägga ett visst fokus på Stig Engström som vi kanske inte har gjort innan. Vi måste på något sätt, det är ändå den lösningen som har presenterats, så då måste vi också sätta honom i ett sammanhang där han, där man utgår från honom som gärningsman helt enkelt. Så att ja, men jag tänker att i övrigt så tänker jag att vi nog kan löpa på ganska oförändrat, just för att det var relativt vaga indicier och slutsatser som kom fram i somras. Då hade det varit till exempel att man hade kunnat binda Engström med ett vapen eller liknande, eller för den delen att man hade kunnat knyta Sydafrika till det, då hade vi kanske gjort 8-10 avsnitt sammanfattat, och sen hade vi förmodligen stängt butiken och börjat på, jag vet inte, där kostar podden eller något kanske, men nu blev det ju som det blev, och då, ja, men då funkade det för oss att ha ungefär samma format som vi haft tidigare.
Sett till vad som presenterades, har du samma bild av Stig Engströms inblandning i det hela som du hade när ni gjorde programmen?
Ja, alltså jag känner ju inte att jag har fått någonting mer till livs genom presskonferensen, det tycker jag ju inte, utan det som i så fall öppnade ögonen för mig, det var väl Thomas Petterssons bok och likadant artiklarna i Filter och så vidare. Det var väl där någonstans man började tänka att men det kanske ligger någonting i det här ändå, men någon direkt ögonöppnare på presskonferensen var det ju inte, utan som sagt, det var ju när Dan och delvis jag också började jobba med det här materialet som Filter och Thomas Pettersson hade helt enkelt. Det var väl då den ögonöppnaren kom i så fall.
En av de stora, tycker jag i alla fall, förtjänsterna och storheten med den här podden är ju att ni lyckas hålla er så neutrala och sakliga genom hela. Men, och därför så tror jag kanske att nästa fråga kanske inte är någonting som du vill yppa. Men är det något spår som du tycker känns lite hetare? Eller några spår som känns lite hetare än andra? Personligen?
Det är ju som du säger, det är kanske ingenting som man vill prata jättemycket om. Nej, men så här. Vi pratade om det förra gången också, att för varje spår man går in i så får man ju en väldig, man får nästan en aha-upplevelse av att det här skulle ju faktiskt, här finns det pusselbitar som skulle kunna passa in då ju. Men så inser man ju att det finns det ju alla andra spår också då. Så att jag måste ju säga, även privat är jag väldigt osäker på någon teori så att säga. Just i och med att jag har suttit med så många olika spår och fått så många olika pusselbitar till livs, så känns det som att det är väldigt svårt att hitta en teori som har allt eller som skulle täcka in allt så att säga. Men skulle man bara se till vad som har varit uppe liksom under åren och sådär, så visst, jag kan tycka att det är märkligt att det var väldigt stökigt i början av utredningen till exempel med poliserna och så här. Jag kan också tänka mig att det här Palmehatet eller den misstron mot Palme som fanns skulle kunna leda till att en mindre grupp inom exempelvis militär eller militär och polis skulle kunna ta saken i egna händer. Men det är bara egna spekulationer. Jag har liksom inget större underlag än någon annan för det så att säga. Men sen tror jag också att man har lätt att fastna i den här med fler medverkande, just för att det skulle ju kanske vara lite nesligt för många om det var en missbrukare från Rotebro som av en, mer eller mindre av en slump skulle skjuta ihjäl Palme då. Så det kan kanske färgad av det också, det vet jag inte.
Men det nydanande intresset här för Palmemordet gör ju att 2021 ligger som ett öppet fält här. Vad kan vi förvänta oss under nästa år?
Ja, det vi kan börja året med i alla fall, det är ju att vi ska titta lite närmare på en av spaningsledarna, hade vi tänkt. Vi har ju ett spår som heter Spaningsledarna där vi ska försöka täcka in så många som möjligt. Men det nådde mig bara för någon dag sedan här att vi faktiskt har ett manus om Hans Holmér som jag tror kan bli väldigt bra av en manusförfattare som har hjälpt Dan tidigare då i andra poddar helt enkelt. Så att där kommer vi nog lägga lite fokus. Sen känns det ju naturligt att när det går så är det ju polisspåret som ligger och väntar. Där kan man göra hur många avsnitt som helst på ju. Jag känner ju också att även om Christer Pettersson möjligen då är i min värld mindre trolig, så är det ju en fantastisk livshistoria och det är så mycket vändningar i den där historien så, som jag gärna hade velat börja sätta tänderna lite i under 2021 till exempel. Sen ska vi dessutom se om vi inte kan hitta, med det nya material som kommer, om vi inte kan hitta ännu mer på de spår vi redan har tagit upp, och kanske att vi till och med kan lägga till något spår som där vi får mer information från dokumenten helt enkelt.
Men vi kan helt enkelt krasst konstatera att nedläggandet av utredningen har på intet sätt gjort att det finns mindre att göra för er.
Nej, men så är det. Det finns närmast mer att göra, det tänker jag. Sen har vi ju sett också att det är ju en del av vår publik som ja, men det blev ett litet publiktapp efter sommaren där, och det kan jag tänka mig har två anledningar. Dels att man kanske tycker att ja, men det här var lösningen, nu är vi färdiga med det här. Det behövs inte podden längre. Sen kan jag också tänka mig att de som är ordentligt insatta i det blir, man blir lite less på att det blev så lite av det så att säga, så att man kanske behöver vila sig lite från det. Men vi har mycket information kvar att förmedla, och när Dan ringde mig efter presskonferensen så sa han att nu har vi att göra för 500 avsnitt till, så att det är ungefär där någonstans om orken och lusten och viljan finns.
Alldeles strax så ska vi avrunda här. Jag måste bara avsluta med att fråga, under alla dessa avsnitt som du har varit med i, är det något speciellt guldkorn du vill plocka ut?
Det finns, ja, men alltså, rent journalistiskt tycker jag att det var ett guldkorn att vi som en relativt liten okänd podd utanför Palme-gänget så att säga då, att vi ändå fick en intervju med Christer Pettersson. Det tycker jag är, det tyder ju ändå på att vi har en viss genomslagskraft. Så att det där var ju också en av de märkligaste intervjuerna, för att den här intervjun fick jag på en dag när jag satt utkörd lastbil i mitt så att säga, mitt brödjobb som jag säger då. Vilket innebar att jag satt med bärbar dator, ljudkort och en sån här liten mygga på skjortan och intervjuade honom på en rast i en lastbil någonstans i Karlskrona kommun. Där dessutom mitt ljud försvann från inspelningen då. Så att jag fick läsa in frågorna till honom igen. Tack och lov hördes ju hans röst, så att det gick att köra. Men det tycker jag. Sen finns det ju många såna här. Jag tycker till exempel att intervjuerna med Thomas Pettersson och Gunnar Wall har blivit riktigt bra. Men det beror ju också på att de är väldigt sympatiska personer att ha att göra med. Så att det ska vi inte bara lägga på mig så att säga, men det är några av de guldkornen, absolut.
Då hoppas vi att det blir fler guldkorn under 2021, men nu ska ni få ta lite jullov hoppas jag, och vila upp er inför det som komma skall. Tack så mycket Tobias, och som sagt, gott nytt år och god jul, och hoppas att 2021 innehåller lika mycket nya spännande avsnitt som 2020.
Tack så mycket, god jul, gott nytt år.
Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången, men vi kommer såklart tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Stort tack till David som gjorde det mesta av det här avsnittet. Glöm inte att du kan sponsra oss genom att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Om du tycker det är lättare att swisha, kontakta oss på facebook.com/palmemordet så skickar vi in numret. På just Facebook får du dessutom veta mer om podden, och vi försöker också att dela saker som rör utredningen där. Så titta gärna in, du är med. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av David Lyning. För redigeringen stod jag, Tobias Henriksson, på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Vill du komma i kontakt med David så hör av er på vår Facebook-sida så förmedlar vi kontakten. Till sist, hoppas att alla ni lyssnare får en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi lovar, som ni hörde i avsnittet, att 2021 ska bli ett minst lika bra poddår som det året som gått. Stort tack till alla som stöttar oss på olika sätt, men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.